Hey, Pia, die ringen. Hey, die moesten toch. Hey, de buien. Ja?
Rebecca, Har du kaffe?
Ja, jag tar kaffe.
Ja.
Du kan inte bara tända nu.
Förlåt.
Jag
är klar nu. Oh. Så, här är kaffet.
Okay. Nu kör vi.
Välkommen till lördagsmorgon.
Med Bea.
Och Micke.
Nu spelar vi in.
Nu spelar vi in.
Nice. Okej. Det, jag vill lyfta en, detta, det finns inga, jag vill bolla detta med dig, Bea, och se vad som kommer ur dig. För det finns en grej som upptar en hel del tankar i mig just nu, och jag också ingår i vissa projekt nu där vi pratar om det här. Och det är de rapporter och ja, de tecken som kommer nu att det är så många unga som mår allt sämre. Pratar med någon nu inom militären, nu när det är liksom obligatorisk värnplikt, att de kan inte ta in tillräckligt många värnpliktiga för att det är alldeles för många som mår dåligt. De klarar inte av det liksom. Så kan det också finnas att det kanske är unga människor som inte vill, men också då Plan International, Skandia Idé för livet, stora undersökningar visar liksom att unga mår sämre. Den psykiska ohälsan ökar, man känner inte framtidstro, man och många också, den här senaste jag var på, så var det många unga som gav en bild av vuxenvärlden. Av att vuxna verkar inte ha roligt. Det är alltid stress, det är alltid mycket. Och det som kommer till mig just nu mycket, i och med att jag lever lite annorlunda. Jag tror jag aldrig tänkt så mycket mer så hållbarhetsperspektiv som jag gör nu. Även om jag bara på en början liksom. Men att försöka se hur sitter allt det här ihop, hur funkar allt det här. Och mycket av de poddar jag läser nu, böcker jag läser, handlar mycket mer om hållbarhet, ekonomiska system, romarrikets fall. Jag försöker verkligen ekologi, jag försöker verkligen se, försöker förstå hur ett samhälle, hur det funkar. Och det var ju en Lasse Agrell, nu han död, men han sa någon gång att ett samhälles uppgång eller fall beror på den uppväxt våra barn har fått. Och då tänker jag utifrån det perspektivet att våra barn verkar må allt sämre. Och att jag tänker att de speglar sig i vuxenvärlden. Barn gör inte som vi säger, de gör som vi är eller vi gör. Jag skulle bara vilja lyfta frågan till dig, Bea, liksom, att vi kan resonera. Vad tänker du liksom? Om det nu är så att våra unga på många olika fronter mår sämre i sig själva. Vad kan du ha för tanke att det kan bero på? Vad är det som gör att den utvecklingen ser ut som den gör? Vad är det som gör att våra unga tappar hoppet eller att de mår, den psykiska ohälsan ökar i våra små barn? Vad kommer till dig?
Jag är inte insatt i det här. Men det kanske jag kommer bli en dag. Men det som spontant kommer till mig, det är stress.
Mm.
Stress över så många saker vid så tidig ålder som faktiskt jag som är född 72 inte behövde ha.
Mm.
För vi byggde kojor i skogen och vi åkte skridskor på den uppspolade isen. Jag pratade för någon vecka sedan med någon kompis och då sa vi så här, ja men det var på den tiden som vi lekte mycket utomhus. Mm. Och så här, för att vi hade en annan rörelse. Det var saker vi inte behövde oroa oss för. Eller ens vara insatta i vid en viss ålder. Och jag tycker när jag tittar på många unga. Att de ska vara insatta och de ska ha koll på så mycket. Och det är som, alltså så här, men gud, det är som att åldern har flyttats, ansvaret och åldern har flyttats ner.
Mm.
Och också den konstanta uppkopplingen någon annanstans. När vi är uppkopplade någon annanstans så förlorar vi den inre kontakten.
Mm.
Det händer ju. Och när vi förlorar den inre kontakten så blir vi vilsna.
Mm.
Och det skapar en stress.
Mm.
Och sen håller vi på.
Mm.
Så att jag har ingen aning varför det är så. Men det är ju så tydligt att det är så. Det är så tydligt att vi mår sämre. Och på någonstans när jag blickar tillbaka så har vi fått det bättre och bättre. alltså ekonomiskt, vi har fått reglerad arbetstid. Alltså alla generationer har ju gjort sitt för att göra den här platsen mer hälsosam och bättre. Och nu tycker jag att nu blir det sämre. Mm. Det är ju hallå, vi gör någonting fel.
Mm.
Och det är säkert ganska uppenbart för de som är insatta vad vi gör för fel. Mm. Jag vet inte, men det är... Ja, men när jag träffar också unga vuxna, då är det också så här, de är så jäkla stressade. Alltså stressade i, jag måste göra det här, jag måste se så där, jag måste göra så, sen ska jag plugga där, sen ska jag göra det. De ska ha livet, de ska ha liksom koll på livet vid 21-22 års ålder. Vad va? Måste vi ha koll på livet? Herregud. Alltså det, låt sakta ner lite, behöver inte ha koll än.
Jag satt med en 10-åring. Pratade nu för ett tag sedan och hon frågade mig, men Micke, tänker du kring pension? Hur mycket sparar du i pension? Jag tänkte, ställ du bara den frågan. Hon
var, som tioåring!
Att redan börja oroa sig för hur ska det gå för... Och det är klart att det är inget den tioåringen har kommit på själv, utan det är ju en omvärld som har berättat att det här är viktigt att tänka på. Alltså det är en vuxenvärldens projicering också av oro och rädsla på något sätt, eller vad man nu ska, hur man nu ska se det. Men jag tror också det här som du säger, att som ung idag så är du så exploaterad. Det är sånt informationsöverflöd från överallt som du ska hålla koll på. Sen om det är koll på relationer och ständigt det här med uppkopplingen, att du alltid, det finns liksom ingen ro längre. Det finns inget sätt att stänga av, och då kanske du gör det framför en serie bara för att det pågår någonting hela tiden du ska förhålla dig kring. Och det är klart att som ung då, med alla de frågorna, allt det som, och du då inte kan möta en vuxenvärld som har tid eller kan vara närvarande eller som är lika mycket på språng den vuxna. Vem ska man landa in i med allt detta? Så att jag det liksom, jag tror många unga upplever oss vuxna, många av oss vuxna i alla fall, som jag ser nästan som så här tvålar i duschen, att man får inte tag på oss, utan vi får inte tag på varandra längre. Det finns inte utrymme för kontakten. Är du med på vad jag menar? Mm. Och sen tror jag tror ju också att en när vi snackar mycket om att vi har fått det bättre och bättre, så kan man också fråga sig, vad är det som har blivit bättre då? Vad är det vi har fått bättre? Ja, vi har fått det bekvämare, vi har fått det smidigare, vi har byggt upp en någon slags, vad ska jag säga, värdering och status. Det var också så här nu på kollektivet där jag bor, när vi hade påskfest, så var det någon som frågade mig, så här, men hur mycket betalar du hyra? Och så betalade jag, liksom, jag sa, jag betalar knappt någonting, ett par tusenlappar liksom, så får jag alltihopa liksom. Och då var det någon som sa, jo, men det är klart, man ser också standarden. Och då bara, det har inte slagit mig sen jag kom, att just den här idén om standard också. Att helt plötsligt en träskiva i köket som är som en, alltså en diskbänk som är lite sliten jämfört med en i marmor, har vi människor på något sätt tänkt att det där är ju värt mer. Att vi har byggt ett värde och så tycker vi att det går bättre och bättre för oss. Mm. För vi har fått mer och mer högblank skiva. Men vi har aldrig frågat oss, varför det då? Vad är, ja men det är ju inte äkta marmor. Alltså att vi någonstans har vi nästan, får jag en känsla av att man har lurat sig själv i en kapprustning. Där man frågar sig själv, mår vi bättre då? Vad är det jag mår bättre av? Så att det jag tycker är spännande nu i min lilla... Min början av tanke liksom med unga, för att jag försöker se hur sitter detta ihop med hållbarhet, ekonomiskt system, stress, materialism, konsumtion ihop med våra barns psykiska ohälsa. Jag tycker det är så spännande att titta på detta. Och jag har precis börjat, men det jag tror som hade, vad hade hänt om det coola inte hade varit det materialistiska, stegringen där mycket har gått ut på att du ska äga mer, få mer, tjäna mer, ha ett dyrare liv, då gör du en karriär. Men vad händer om karriären handlar om hållbarhet och en inre resa istället av välmående? För att jag tror det finns risk att vi lurar oss där. Och det är nästan alltid det. Kanske man ju ställde sig själv den frågan. Eller det var mycket det som drev en i ens ungdom själv. Liksom. Vad tjänar man pengar? Hur får jag ett bra jobb? Hur kan jag få... alltså att hela tiden finns det ett driv där. Och jag tror många av oss vuxna också inspirerar unga till att se till att få en bra utbildning nu. Så du kan få bra jobb och en bra lön. Och att vi kanske tror på fel. Vi kanske behöver, vi behöver börja tro på något annat nu. Ja. För att vi märker att vi mår, precis som du säger, vi verkar inte må bättre. Jag menar... så som vi lever i Sverige också, jag läste någonstans att skulle alla i världen bo på den materialistiska nivån vi har idag här i Sverige, så skulle vi bara kunna vara 2 miljarder människor på jorden. Det funkar inte. Det går. Och ändå inte vi är lyckliga.
Nej.
Ändå mår vi dåligt i oss själva.
Jo, men jag tänker också när jag säger så här, vad de tidigare generationerna gjorde, då tänker jag också på de djupare frågorna med arbetsrätten,
ja,
till exempel rösträtten för kvinnor, hela apartheidrörelsen, så alltså det är ju djupa stora saker de verkligen har banat väg för, som vi tar för givet idag att vi har rättighet till, som någon har faktiskt viljan att ändra, att använda sin enorma vilja att bana väg för oss. Och när jag växte upp så fanns det hopp. Det fanns en massa orättvisor, men hela apartheidrörelsen, det som hände, hela det, att få följa det som ung vuxen och tonåring, Berlinmurens fall, det var liksom, det fanns en frihetsrörelse i världen som gav oss hopp om en bättre framtid, en ljusare framtid, världen blir bättre och bättre. Titta ut i världen nu, alltså... att vara ung nu och komma ut i den här världen, bara det är ju deprimerande. Det är inte det fallet som vi fick vara med i våran generation, att saker och ting så här, nu är det klart med det där och nu river vi muren och nu, utan så här, nej, nu bombar vi sönder varandra och skjuter. Alltså.
Men har inte vi ett hoppansvar som vuxna? Fast vi måste hitta hoppet i oss själva då. För att jag tror ju vi producerar också så mycket rädsla på våra barn idag. Att världen är hemma, lalalalala. Alltså, jag önskar ju att barnen behöver ju spegla sig i ljus, i hopp, i tro. Precis som du och jag, som vi gjorde liksom. Det var vuxna med apart i Berlin. Det fanns vuxna som tog upp kampen. Vad är det för vuxna barnen möter idag? Vad är det de ser oss kämpa för? Vad är det de ser oss... Wow! Jag vet inte. Är det en större bil? Är det en pool? Eller vad är det de tar rygg på oss och säger där? Wow! Jag vet inte. Jag tänker också Greta och andra sådana här som har seglat upp. Alltså vi behöver ju ha ljusbärare. Vi behöver ha inspiratörer. Men mot ett liv som är mer hållbart. Inre arbete. Och det börjar ju komma nu. Det ser jag nu också. Senaste konferensen jag var på. Där det var liksom tvärsektor. Det var från alla liksom instanser. Det var politik, det var företag, det var skola. Det var liksom vården. Där nästan alla vi vuxna kunde börja prata om att vikten av att göra en inre resa. Att vi måste också jobba med vårt inre. Att vi kan inte bara jobba med yttre kunskap. För någon ska vara bärare av kunskapen. Och om inte vi mår bra, då kan kunskapen snarare bli destruktiv. Jag menar, herregud, titta på koncentrationslägerna. Eller liksom, det krävdes ingenjörer, läkare, massa människor för att kunna injicera gift eller beräkna gasen i gaskammaren. Så kunskap kan ju vara fruktansvärt förödande om det hamnar i fel händer eller om det hamnar i en plattform som inte mår bra. Så vi behöver ju verkligen, tänker jag, med den kunskap som vi har tillgång till nu och teknik och AI och allting. Är det någon tid det krävs nu att vi skulle behöva jobba med vårt välmående, så är det ju nu. För vi ska ju bära allt detta. Vad händer med generation framåt som, om man inte mår bra, har växt upp i rädsla, olycka, ego, jag mot dem, polarisering. Och där ska man få alla verktyg. Då kan det ju bli riktigt tokigt, tänker jag. Så att jag tänker på att vi vuxna, jag önskar att vi för våra barns skull också inte bara titta på barn och säga att de mår sämre, utan att vi måste våga titta på oss. Vad är det de speglar sig i just nu?
Men, och vi behöver våga prata med dem.
Ja.
Vi behöver våga lyssna på dem. Det är som att vi lever också i ett samhälle där det finns någon form av tro att det är vi i den här åldern som sitter på alla svar. Nej. De är ju så fruktansvärt kloka. De vet vad... att verkligen så här, samtala och lyssna på dem. Men det gör vi inte, för att vi har inte tid. Vi har inte tid. Det är någon annan som ska lösa problemet.
Ja, och våra barn, jag brukar alltid tänka så att de kommer till oss från framtiden. De har något viktigt att säga oss. De är viktiga budbärare av det som komma skall. Så att, jag menar, jag tänker också så medvetna och så kloka våra unga är nu. De kommer med gåvor till oss. Men om vi inte har tid, eller om vi inte tar det på allvar, utan vi är inkörda på vårt sätt att driva den gamla historien vidare, så missar vi nog mycket viktigt just nu. Mm. Och det är klart att tänk om alla de här barnen kommer med massa gåvor till oss och vill berätta för oss. Och så får de inte utrymme för det. Utan vi är också en färdig mall hur du ska vara. Mm. Det tror fasken att de mår dåligt. Mm. Vad ska de ta vägen med allt det de kommer med hit? Mm. Om det kuvas. Nej, det...
Men jag tänker att du genom alla år har ju träffat så mycket barn och ungdomar och...
Nej, men jag märker ju det nu att, eller jag vet inte, det kanske bara min upplevelse, men jag har varit på en del liksom skolor nu med ungdomar, tonåringar, där de får ställa då frågor om livet, där vi pratar existentiella frågor, allt om liksom död, sex, miljö, allting liksom. Och det är inte det att jag har något orakel med svaren, men de får utrymme att ställa alla de här frågorna som det kanske inte ens finns svar på, men vi lyfter det och vi tar det på allvar och vi ventilerar och resonerar ihop. Men där jag märker att det blir svårare och svårare, i alla fall som jag upplever att komma in i skolan med det sättet att jobba med våra barn och unga. Ändå säger de tydligt att, och det märker jag också, de vill aldrig sluta. De bara nej, inte en fråga till, för att det finns så mycket i dem som de vill uttrycka, prata om. Men det är som de alltid, nästan efter varje gång jag möter ungdomar, så säger de det i skolan. Så där har vi inte tid att prata om i skolan, vi har inte tid att prata om det hemma. Och också att våga möta de här svåra frågorna. Sen om det är om död, sjukdom, sex. Men att någonstans skapa ett space där du får uttrycka det som finns i dig. Smärta, rädslor. Men jag upplever att det blir svårare och svårare att få rum med det i de strukturerna vi har nu. Det är som det blir tajtare och tajtare, och att jag upplever också att många vuxna jag kan träffa idag är också ännu mer rädda, som gör att de i sin ökade känsla av otrygghet i sig själva blir ännu mer kontrollerande och försöker få kontroll på det här. Och då smalnar det av, och till slut får det inte plats mycket. Och jag tycker Tommy Hellsten har skrivit det så fint, liksom att ju mer du försöker kontrollera livet, ju mindre liv finns det kvar att kontrollera. Och det är det jag också kan tro en del av våra ungas mående just nu, att de får inte plats med sig och med det de är här för. Utan
vi får ju inte ens, vi vuxna får inte heller plats.
Nej, vi får inte heller
som får plats.
Vi har byggt ett system
där vi inte får plats som människor. Vi har liksom trängt ut oss själva från livet.
Och så har vi nu övertro att tekniken ska lösa detta.
Och vi är så jäkla namn för det. Vi är så bortomnade i det systemet. Men våra ungar är inte bortomnade än. Så de protesterar ju mer än vad vi gör. För att vi har blivit så hårdhudade i det här systemet, i det här livet, att vi inte får plats. Och, så här. Och de ungar som kommer dit så här, va? Ska jag in där? Är det där jag ska in i?
Men tänk om det är så. Tänk om vi alla som lyssnar på det här programmet just nu, eller vårt lilla poddavsnitt här, vi vuxna. Tänk om vi ska sluta börja prata om barns psykiska ohälsa och snarare bli intresserade, vad är det de protesterar med? Ah. Vad är det de försöker säga till oss?
Vad är det?
Säg inte att de är sjuka. De kanske är de enda friska som finns på den här planeten.
Det är ju en reaktion på någonting sjukt.
Frågan är, ska vi göra det friska sjukt och sen kalla det friskt?
Ah.
För att vi är sjuka.
Ja.
För att vi lever just nu i en värld där vi gör oss själva sjukare och sjukare.
Ja.
Men vi tar in ungarna i det med. Och vi borde inte kalla dem psykisk ohälsa. De kanske är de mest friska nu som säger till oss, sluta.
Ser ni hur vi mår titta i det här?
Ja. Ja. Eller de speglar oss, ser ni hur ni mår?
Ja.
Titta på oss och ser ni hur ni mår?
Ja.
Att de är speglar för oss nu.
Ja.
Och jag blir så berörd för att det är, jag tror detta ligger också på en högre nivå av viktighet. Detta handlar inte bara om våra barn, det handlar om vilken planet vi vill ha framöver. Hur vi som mänsklig art ska fortsätta att kunna vara på den här planeten, men också vara här i glädje, harmoni, kärlek. Som vi är nu så är vi i en konfliktrunda där allt är, det bygger mer på otrygghet och konflikter med varandra. Och någon slags övertro på teknik igen. Tekniken, vi outsourcar oss själva. Så att, ja, det är inte konstigt om vi mår sämre, för det är precis som du säger, vi lever just nu i ett system där ingen får plats längre som människa. Hur har vi lyckats? Jag tänker inte ens ställa frågan hur har vi lyckats med det, för vi har lyckats med det. Frågan är bara, hur tar vi oss ur detta?
Mm.
Och det är nog där jag kan känna lite en av de krafter jag känner nu i mitt sätt att rigga mitt liv, är att jag vill inte vara med längre.
Mm.
Bea, jag vill inte vara med det här längre. Jag vill, och det är väl det jag också gör lite nu, försöker ta ur. Att jag vill leva på ett annat sätt. Mm. Jag vill inte vara fast i det här längre. Och när jag ser också barn som får vara med vuxna som också tänker att jag vill inte heller vara med.
Nej.
Att jag tänker, tack, vilken gåva ni ger barn. Att inte dra in dem i det här. Gör dem inte sjuka och kalla dem friska. När det är vi som är sjuka. Åh, shit alltså.
Ja, men och vi kan ju inte heller fortsätta bara prata om det. Vi behöver vara ett levande exempel på att det är okej. Det är okej att protestera. Det är okej att göra andra val. Att börja lyssna. Inte så här, vi som vuxna borde lyssna mer på barnen. Hur lyssnar jag mer på barnen?
Mm.
Hur lyssnar jag mer på vad de behöver? Mm. Hur kan jag som vuxen människa göra en liten insats den här veckan för de här barnen eller de här unga vuxna? Mm. Vad gör jag nu? Alltså inte så här, ja, någon borde. Någon. Jag borde.
Men där och där, men där, det som blir utmanande är ju att du måste också möta dig själv. Vad tror jag är viktigt för mina barn nu och framöver?
Mm.
Hur vill jag de ska må? Vad är viktigt som människa för att må bra? Och då måste jag våga titta på mig själv också. Vad är det mina barn upplever är framgång när de tittar på mig och mitt liv?
Mm.
Lever jag då ett liv där jag, som jag också har gjort, där jag inte har haft tid med barnen, res. Jag har sagt att barnen kom i första hand, men tittar jag på den, hur jag verkligen levde, så gjorde de ju inte det.
Mm.
För jobbet gick före.
Mm.
Andra saker gick före. Så att någonstans kan det också bli ett tufft möte med sig själv.
Mm.
Att om jag är en förebild för mina barn utifrån hur man ska må bra i livet. Vad är det de ser just nu? Vad är det de upplever kring mig? Och att någonstans våga börja titta där. Det behöver inte vara en enkel resa att göra. Alltså. Så att möta våra barn handlar ju många gånger att möta oss själva. Och det kan vara tufft. Men jag tänker också, det där jag tror just nu vi vuxna, om vi ska göra våra barn en tjänst på riktigt, och om vi verkligen, verkligen vill att de ska må bättre, då måste vi börja titta på oss själva och verkligen rannsaka oss själva i spegeln och fråga, hur mår jag och hur lever jag?
Och vad är mina värderingar? Vad lever
exakt,
jag efter
exakt,
för värderingar? Ja. Till exempel, jobbet är viktigast.
Mm.
Ja, men då kan det ju vara det då. Mm. Alltså förstår du, det är helt okej. Okay, men stå för det.
Mm.
Det är det här som är viktigast för mig. Men om du då tänker att familjen är viktig, ja, men då kräver ju det en omorganisation. Så att de faktiskt får komma i första hand, till exempel. Eller miljön är viktigast. Ja, men hur prioriterar jag det? Hur visar jag det genom mina handlingar? Mm. Vi måste bli mer, tror jag, styrda av våra värderingar. Mm. Vad har vi för värderingar? Vad är det som styr mig? Vad är det som styr hur jag lever? Hur jag har mina relationer?
Mm.
Vi bara... Jag upplever i alla fall att det är många som bara kör på.
Mm.
Att inte, som inte stannar upp.
Nej, men det är också det systemet vi har idag, om man nu skulle bara generalisera, det är att det går så snabbt. Det ska gå snabbt. Det går, allting ska effektiviseras. Jag tänkte när jag åkte hit med bilen ner i Ronneby, så gör de jättestora vägbyggen. Och innan har jag aldrig tänkt på det mer än att ja, men hastigheten går ner, så liksom man ser massa maskiner. Men denna gången så var det nästan som att det väckte en sorg i mig. Dels när jag ser naturen och de spränger bort berg och allting. Och så tänker jag att det som kommer hända är att det är en större väg och det kommer gå lite snabbare. Och vi vill att det ska gå snabbare för att det ska vara mindre friktion. Och mycket av det som, varför man vill att det ska gå snabbare, det är för att transporter av saker ska gå snabbare. Det vill säga prylar, konsumtion, mat som vi ska frakta. Att systemet kräver snabbare hastighet för att vi har en idé om att det är bra. Och det är klart att det som är bra i ett snabbt system är ju att vi blir inte kloka. Alltså vill du att något, vill du manipulera någon eller vill, så ska det gå snabbt. Ju snabbare det går, ju mindre ser du på sidorna. Och det är klart att det gör ju att vi hinner inte stanna upp. Det finns snart inget utrymme att känna. Och de få stunder du börjar känna, så har du inte tid att titta på det. Så då måste du döva det snabbt. Eller komma bort därifrån, tänker jag. Att de här andrummen fyller vi med något annat också. För att det går för snabbt helt enkelt. Det är fullt. Och det är lite som vi sa innan, vi får inte plats. Men jag tror att det finns en, vem det nu är som bestämmer detta kan man fundera över. Men det finns en smarthet i att saker går snabbt så länge du vill att folk ska fortsätta vara vilsna.
Mm. Absolut.
Det vet vi ju själva. Vill jag vara en klok förälder? Mm. Ju mer jag sakta ner, ju mer jag tar ett par, tre djupa andetag innan jag går in i barnens rum och säger att nu är det mat och nu får ni... Ju mer jag själv har landat in, ju mer lugn jag känner, då agerar jag mycket klokare. För då kommer jag åt visheten.
Ja.
Men om jag alltid är så här, kommer jag inte åt visheten.
Nej.
Och det är klart att ett system som bygger... Ja, ett sjukt system vill ju antagligen inte att vi ska friskna till om den lever på sjukdom. Liksom. Mm. Om
den lever. Men också på att medvetandegöra saker, precis som du säger, när jag kliver in i barnens rum och säger att det är mat, så tar jag några djupa andetag, jag är närvarande, jag är där. Och jag tycker att David Phillips har också skrivit det så bra i sin bok, att alltså innan du kliver innanför dörren, gör någonting, sätt dig i liksom, en känsla som är skön, som är mysig, som är närvarande, innan du till exempel kliver in till dina viktigaste personer i ditt liv. Får de dig eller får de bara resterna av dig? Vad får dina barn av dig? Är det liksom någon som somnar i soffan direkt efter middagen och inte är närvarande och vad får barnen?
Eller som sitter med en skärm eller aldrig ger full attention. Eller... Ja.
Men som avslutning på det här så blir jag nyfiken. Du som har jobbat så oerhört mycket med barn och vuxna och har skrivit din bok om föräldraskap. Mm. Vad, om du vill skicka med ett medskick, vad man kan göra idag efter man har lyssnat på den här podden. Vad som vuxen kan du göra?
Alltså det första ord som kommer till mig är, fast det blir så, det är närvaro liksom. Att vara, när du är med ditt barn, var där. Och sen om det är en minut eller inte, men att låta barnet få äga din närvaro, totala uppmärksamhet när du väl är med barnet. Att de känner att du är där.
Mm.
Fullt ut. Och då är det bättre att säga så här, nej jag har inte tid just nu, eller jag behöver att vara ärlig där, men testa någon gång att ge barnet ditt fulla uppmärksamhet, nyfikenhet, förundran. Det sen annars tror jag den finaste känslan, annars jag säger det igen, typ, börja titta på dig själv.
Men om de ska göra någonting idag efter den här podden nu är slut om några sekunder, gå och ge närvaro. Mm. Har du inget barn i din omgivning så kanske du har någon annan. Din närvaro, alltså ditt fokus. Mm. Att inte tänka på annat, göra annat, utan bara vara där. Mm. Till exempel gå in och sätta dig på sängen på din tonåringsrum och bara chilla, bara vara där. Ja. Inte ha med dig telefonen, inte säga vad den här personen ska göra, utan bara tuna in och vara där. Eller när dina barn leker med någonting, att bara sitta där och, i närvaro.
Och lyssna mer än prata med dem.
Lyssna.
Var nyfiken på dem. Visa dem i praktiken att du är nyfiken och att de är viktiga.
Att de är, för så får de ju känna att de är viktiga. Mm.
Och detta skulle du lika väl kunna säga till om du inte har barn, så gör det med din partner.
Ja, eller en vän. Mm. Eller en förälder. Mm. Ja, vi avslutar där.
Tack för din delning. Tack.
Tack.
Det är komplext det här, du.
Du, det är så komplext.
Men det berör mig så djupt.
Vi behöver verkligen fortsätta prata om de här frågorna.
Ja. Och göra saker också.
Mm.